Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag älskar att det börjar kännas som vi går mot ljusare tider på flera plan. Men visst du att just vår depression är vanligt? Och vad är skillnaden mellan ångest, depression och nedstämdhet? Och vad triggar det här hos oss kvinnor? Och vad blir mer relevant i klimakteriet? Åren innan och åren efter den här svängiga hormonella fasen. Ja, det här är någonting som jag har funderat mycket på. Jag tycker att det är ett ganska svårt ämne. Och det triggades lite grann i vintras när jag läste den här artikelserien som Svenska Dagbladet hade. Och nu har jag faktiskt fått tag på en riktigt, riktigt bra person som du ska få höra här. För vi ska prata om hur påverkas man om man redan har en depression när man kommer in i klimakteriet. Och hur kan man ta hormoner om man redan tar antidepressiva, går det? Och hur hänger det ihop? Jag tycker du ska lyssna på förra avsnittet med Cecilia Tibell där vi också talar om brister som kan påverka vårt psykiska mående och tillstånd och vad antidepressiva mediciner kan ha för påverkan i kroppen. Och så igen det här med tarmen och upptag av näring. För det här med signalsubstanser spelar visst en stor roll. Och i det här avsnittet är allmänläkaren Ella Hallberg med. Och först och främst så ska vi tala om det här med allmänläkarens uppgift på vårdcentralen och varför det kan bli en utmaning både för läkare och patient. Så vi bättre förstår hur man resonerar både från vårdens sida och vad vi som då patienter kan bereda oss på, ha för möjligheter och ska vara vaksamma på. Och om det leder till frågor så ställ dem gärna under avsnittsinläggen som finns på Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Så ska vi svara så gott vi kan. Men ja, håll också ut till nästa avsnitt för där fortsätter vi. Och vi kommer tala mycket om vårt östrogens roll och en hel del lyssnarfrågor på ämnet. Så välkommen och lyssna. Då, Ella Hallberg, så vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket, Åsa.
Så spännande att ha med dig. Allmänläkare är din specialistutbildning. Men du har ju en helt annan påbyggnad. Du får nästan berätta själv, Ella. Så att du får med alla de här spännande delarna som du har läst och kan.
Alltså jag undrade ju lite grann när jag gick läkarlinjen vad det skulle bli av mig. För jag saknade ju en diskussion på ett lite djupare plan. Livet och döden, existentiella problem. Hur är det här kopplingen till själslivet? Vad är livskraften och läkningskraften i människan och så? Och jag tyckte inte jag fick riktigt liksom, bolla det med någon. Jag blev inte speglad i det. Så när jag kom äntligen har tagit mig igenom det hela så sökte jag ju runt. Och då var ju ändå alltså kollegorna inom allmän medicin de som kunde, som polade med mig i det där. Och liksom, ja men det här vill vi prata om. Det här är intressant. Det här påverkar ju människan. Så det var ett ganska självklart val för mig. Sen så har jag då förstås med det här intresset läst mycket annat och intresserat mig i perioder för antroposofisk medicin. Flyttade ju hit till Järna då, mycket på grund av det, att kliniken låg här, att jag skulle kunna ha en chans att jobba där. Så jag har varit en kortare, mer som en praktik under min utbildning till allmänläkarspecialist på Vida kliniken. Där man ju pratar om människan mer som en helhet med både den fysiska kroppen, den själsliga kroppen och det eteriska, det mer andliga delen i människan. Sen har jag på senare, sista året här intresserat mig allt mer för det här kommande konceptet med funktionsmedicin som är lite mer skolmedicin plus där man försöker hitta de här sambanden mellan de olika systemen inuti kroppen men också utanför vad som spelar in på vårt varande. Vad har vi för näring? Vad har vi för kontakter utåt? Så det inre livet och det yttre livet och de olika hormonella och signalsubstanssystemen, immunförsvar och tarmflora i samklang. Så där är väl min intressesfär och det har ju gjort att jag på vårdcentralen nischat mig nästan från början mot utmattningssyndrom, långvariga smärttillstånd, ångest, depression, autoimmuna sjukdomar, det här som blir lite mer komplext. Det tycker jag är jättespännande att hålla på med.
Och det vi idag, det var Mia Lundin som rekommenderade att jag skulle prata med dig. För att jag sträckte ut en hand till alla möjliga håll och kanter och ville prata om depression. Jag blev väldigt nyfiken när Svenska Dagbladet hade en artikelserie här i vintras som handlade om depression. Och när jag såg de här siffrorna med vilka enorma mängder svenskar som äter antidepressiva så började jag titta på lite mer i detalj hur det såg ut för kvinnor respektive män. Och så har vi touchat det här ämnet tidigare i Klimakteriepodden och det är ju ett faktum att väldigt många kvinnor runt 45-60 blir diagnostiserade med depression. Och sen är det ju väldigt stort faktum också att många redan tidigare, alltså innan man går in i klimakteriet, definitivt äter antidepressiva. Och jag är nyfiken på, vi ska försöka få in det här, vad gör SSRI, vad gör depression med dig som person, vad händer om man ska tillföra hormoner. Vi ska försöka få in ett så mycket vi kan av det här och nu har du och jag pratat ganska mycket innan, vilket jag känner mig så trygg med dig. Så att det får bli som det blir det här. Och du som lyssnar får ha tålamod med mig, för jag är ute på hal is här. Jag kan väldigt lite om det här ämnet. Men Ella, jag vill börja i den här ändan med din specialitet, det vill säga allmänläkare och vårdcentral. Ni drar ett tungt lass och ni är också den som kvinnan först möter. Och vi får ju mycket kvinnor som har väldigt många olika ingångar. Kan du inte bara berätta för mig, vad händer när man kommer till vårdcentralen och har de här lite gnissliga, olika, diffusa symptomen?
Det ska vi prata om. Jag vill bara säga att jag jobbar ju inte längre på vårdcentralen. Jag slutade ju för ett halvår sedan och jobbar ju nu sedan ett år på Hörcare. Lite på grund av svårigheterna i primärvården, eller mycket på grund av svårigheterna i primärvården att nå ner till kärnan i de här frågeställningarna.
Och är det ett rent tidsperspektiv då som gör att du...
Tiden är en sak. Sen så är ju kunskapen också en sak. När man jobbar som allmänläkare så har man ju en jättebred specialitet. Många säger att det här är den svåraste specialiteten för att man måste ha så många kunskapsområden levande i huvudet samtidigt och vara uppdaterad helst också på alla och sådär. Och när det gäller depression så har vi ju en hel del utbildning, depression och ångest och så, som egentligen en, vad ska man säga, en samlingsdiagnos. Däremot så sviktar vi ju när det gäller klimakterie och depression. Vi sviktar när det gäller forskning på kvinnor och läkemedel i allmänhet, kvinnor och cykliska varelser som vi är och vårat liksom, sätt att hantera omgivningsfaktorer, sjukdomar, inflammationer och sådär. Så att det är inte så himla lätt att sitta där som allmänläkare och ha den fulla bilden. Och sen så kommer ju den här tidsaspekten till då, där allmänläkaryrket och alla läkaryrken egentligen är ett detektivarbete där man jobbar väldigt mycket med det verktyget man har, anamnesen som det kallas, sjukhistorien, där man är i en samklang med patienten då, ska dels lämna plats till att man som patient eller klient får chansen att berätta sin historia och få med olika delar. Och samtidigt som man sitter med en agenda, lite som en kokboksrecept där man ska pricka av olika symptom som ska passa in i olika mönster. Så där kan man ju ibland, när man sitter i en allmänläkarsituation på vårdcentral, vara tvungen att skarva lite grann eller ta genvägar för att det finns inte tid. Man kanske har en halvtimme och på den där halvtimmen ska det också skrivas ett sjukintyg och man ska kanske hitta på någon medicinsk behandling och förklara den för sin patient. Och helst ska det vara man ska komma tillsammans fram till behandlingen. Det är ju liksom det man också har i ryggsäcken där. Ja, det ska vi också göra. Och det lyckas man väl med mer eller mindre bra, kan man säga. Beroende på hur tajt schemat är och vilken erfarenhet man har i ämnet. Kanske är man jätteduktig på hjärtsjukdomar istället och tolka EKG:n och man är superduktig på att ta bort födelsemärken eller nageltrång, vad jag är inne på. Ja. Så att ni förstår, det är liksom en väldigt, väldigt bredd. Så därför så kan jag förstå att många, alltså de allra flesta av mina kollegor har ju en jättefin intention att man ska lyssna på sin patient och förstå och höra och lägga rätt pussel. Men det finns ju inte riktigt de förutsättningarna som vården ser ut idag. Det är ju min personliga åsikt.
Det låter ju lite som att man inte har riktigt tid med den här felsökningen. Mm. Och då måste man på något sätt hamna snabbt i ett spår. Och det spåret får man köra på. Så tänker jag i alla fall. Mm. Och från det kan man komma in i det här med att många hamnar då i diagnosen depression.
Mm. Det är ju intressant, nu pratar man ju allt mer om att depression är ett samlingsnamn och att det egentligen kanske är en mängd olika sjukdomar inom citationstecken då. Och det kan ju förklara varför det inte funkar för alla med precis samma standardbehandling. När man kommer då med nedstämdhet så behöver man ju förstå vissa delar. Vad har man med sig på sin tidslinje? Vad finns det? Finns det olika trauman? Finns det en dysfunktionell uppväxt till exempel som ju ger en ökad känslighet för senare svårigheter där man liksom enklare då kanske kan komma in i en ångestsituation, en depression? Hur är situationen runt omkring en? Är det extrem stress där vi har de här stresshormonerna som via kortisolet pressar ner våran serotoninproduktion? Har vi en stress som gör att det blir obalans mellan våra signalsubstanser där de här jättebra dopamin och noradrenalin som ska ge oss jävlar namma och vi ska kunna kavla upp våra ärmar och ta tag i roliga saker, har de blivit så har det blivit så hög koncentration av dem för att vi är i ständigt görande och avprickande av våra listor så att så att de har stuckit upp till nivåer där de inte längre bara är kul att använda sig av, utan där de också ger oss tunn sömn på natten. Vi får svettningar, vi är uppe och kissar 3 gånger, vi ligger och ältar historier och oförrätter, problemlöser under nätterna. Är det där vi måste börja, liksom, att sömnen är så dålig så att vi inte orkar med våra liv och våra åtaganden under dagen? Sen så är det ju andra kroppsliga sjukdomar som kan spela in. Har vi en kronisk inflammation i kroppen som också tar av våra resurser att hålla balansen i signalsubstanserna? Hur är det med tarmen om vi kliver en våning ner? Har vi en funktion i tarmen där vi kan faktiskt bilda signalsubstanser? 95% nästan av serotoninet skapas ju i tarmen. Så hur är det på det planet? Har vi väldiga variationer i avföring och gaser, uppblåsthet och ibland diarréer och ibland förstoppning? Men hinner vi det här? Hinner vi prata om det här på 30 minuters läkarbesök? Förstår ni, det är lite svårt. Men vi måste ju ändå ha med det. Och sen kommer det här med hormonsvängningar. Vi har ju perioder i livet där vi har måste adaptera oss en fas mellan, ja, i första är ju puberteten, och sen så ska vi då in i en, kanske en graviditet, om vi väljer det, ja, då har vi också en variation i hormoner som kommer påverka oss positivt eller negativt. Och sen kommer klimakterie där vi kommer få vågor i våran hormonproduktion igen, och då ska vi hantera det. Och vi ser ju då att har vi en obalans i våra signalsubstanser och till och med låga nivåer i våra serotonindepåer, klarar vi de här svängningarna sämre. Så där ligger ju liksom signalsubstanserna och könshormonerna lite som lager på lager.
Men är det viktigt att utreda vad grunden till nedstämdheten är för att behandlingen skulle vara väldigt olika? För att nu sa ju du, du gav ju ett antal olika skäl till att man kanske har låga serotoninivåer och därmed känner sig nedstämd. Och så har vi ett samlingsnamn som heter SSRI-preparat som är serotoninhöjande. Och då är det det man får. Eller finns det alternativ? Eller vad är alternativet?
Ja, det finns ju alternativ om man tänker, om du pratar nu bara medicinsk behandling, så inom skolmedicin så finns det ju både för serotonin, återupptagshämmare, serotonin och nor, adrenalin, återupptagshämmare. Det finns de här NDRI som är återupptagshämning, också dopamin, och egentligen också manipulation av recept. Förmåga i viss mån och sådär. Det finns ju stämningsstabiliserare, det finns olika sömnmedel och lugnande läkemedel och sådär. Så det är klart att just nu så har ju inte vi inom skolmedicinen någon teknik för att bestämma exakt vilken signalsubstans som är låg eller vad som är problemet, utan där får vi ju höfta lite granna och prova oss igenom olika preparat ofta. Man är ju inte ens säker på att det är riktigt serotoninet endast som är problemet, utan att det kan vara glutamat som är kanske en kofaktor där, eller man har väl sett att det är en kofaktor där som kan reglera upp och reglera ner receptorerna, alltså nycklarna i serotoninet till exempel, eller dopaminet och receptorn i nyckelhålet som man ska passa in i för att vi ska få harmoni och lugn och glädje och sådär. Så det är ju kanske ett faktum att det ofta i depression är ett problem med signalsubstanser. Sen när du frågar, måste vi ta reda på orsaken? Då tänker jag lite längre bak i kedjan. Ja, det är väl rimligt att vi försöker ta reda på orsaken varför vi har hamnat i den här obalansen. För att visst kan vi behandla obalansen och hjälpa kvinnor och män i det här fallet att komma upp ur en depression tillsammans med samtalsbehandling, tillsammans med förändringar i livsstilen, tillsammans med bättre kost, motion. Finns ju massor med olika delar i det. Men vi vill ju ändå på något sätt ha någon slags känsla för varför vi hamnade i den här situationen. Sen kanske det inte innebär att vi måste ju gå jättetunga terapier för att ta hand om alla våra barndomstrauman i första hand.
Nej, men jag tänker lite grann så här, i lösningen ser den olika ut beroende på vad grunden och orsaken är.
Ja, har vi en icke-fungerande tarm eller på att säga? Nej, men har vi en sämre fungerande tarm så behöver vi ju jobba med kosten och tarmfloran på ett mer fokuserat sätt. Än om vi har en väl fungerande tarm men ett upprepat stressscenario till exempel.
Ja, för, alltså det här, redan här tycker jag att det låter så svårt att reda ut vad, om kvinnan söker för att hon är nedstämd, vad gör doktorn? Ni gör den här anamnesen, ni försöker snabbt komma till någon form av slutsats och sen vad händer? Vad gör man?
Steg ett blir, är det en depression eller är det här en ångest eller är det här en sömnbrist? Som jag och många kollegor jobbar inom vårdcentralen så är det ju så här, okej, ett, den här människan behöver få sova. Vi vet ju hur vi blir när vi liksom inte får sova. Så då kanske vi hjälper till med någon typ av sömnhjälp då. Och vi försöker ju välja de typerna som inte är beroendeframkallande i första hand förstås. Och så får man sova och så får man komma tillbaka efter ett par veckor och då kanske man parallellt har tagit kontakt och då rekommenderas kontakt med en kurator så att man har börjat nysta i, få hjälp, doktorn får också hjälp och patienten får hjälp att nysta i vad är det här för någonting, för någon typ av depression och ångest. Man använder sig av skattningsskalor för att försöka pinpointa, är det här mer åt ångesthållet eller mer åt depressionshållet. Och sen tar man ju ställning då till så här, ska den här tillsammans med patienten då, ska du fortsätta med din KBT, det är ju oftast då på vårdcentralen, ska du fortsätta med din KBT-behandling och du sover bättre nu, du har lugnat ner sig lite grann. Är det jättestor stress på jobbet, behöver du en sjukskrivning på deltid eller heltid en period för att kunna komma tillbaka, att åtminstone fixa att gå upp på morgonen och välja vilka kläder du ska ha på dig, det beror på graden liksom. Och hur ska vi göra med en antidepressiv behandling? Är det här lidandet så pass stort så vi behöver börja med det pronto på en gång? Eller kan vi vänta lite med det? Vad vill du? Vad vill jag? Vad tycker jag? Har vi jättehöga värden på våra skattningsskalor? Du sover inte, du har ingen aptit, har gått ner i vikt. Du har självmordstankar, kanske till och med självmordsplaner. Ja, då kan vi inte vänta, då kanske vi till och med behöver ha kontakt med psykiatrin akut. Eller så gör vi så att vi sätter in det på ett antidepressivum, vi har tät kontakt. Jag brukar ju oftast när vi jobbar på vårdcentral och har kontakt efter 2 veckor och sen så säger jag till dem att hör av dig innan om det här inte fungerar. För vi vet ju att när vi sätter in den här typen av antidepressiv medicinering så kan ångesten öka de första 2 veckorna framförallt då. Så att det är väl gången.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och är det då så att SSRI skrivs ut så, eller antidepressiva läkemedel, nu får vi ju prata om de ganska som ihopklumpade här. Skrivs det verkligen ut så frikostigt som man får intryck av? Jag menar, är en tiondel av alla människor i Sverige deprimerade?
Nej, inte en tiondel av alla. Det är ju olika depressionsgrad i olika åldrar. Man kan väl säga att depression och ångest ökar med ålder. Nu pratar man ju väldigt mycket om att det ökar bland unga, och det gör det, men det är fortfarande så att ju äldre du blir, desto större risk har du för en depression. Sen skrivs antidepressiva medel ut också för ångesttillstånd av olika slag. Så det är inte ett lika med tecken med antidepressiv medicinering och en faktisk depressionsdiagnos. Men när jag tittade på den senaste statistiken från 2020, så har kvinnor mellan 45 och 64 då, den här åldern som vi kanske pratar om i klimakteriepodden då, passande, så är det ungefär 130 000 som har fått SSRI just utskrivet. Och om man jämför det liksom med totalt hur många kvinnor det finns i Sverige, eller fanns i Sverige i december 2020, det var 1,320,000, då är det 9,7%, alltså nästan 10% av de kvinnor i den här åldersgruppen 45-64 har fått utskrivet SSRI. Sen är det väl kanske inte alla dem. Vi vet ju att det är ju inte så hög följsamhet på medicinering, så det är väl inte alla de som har hämtat ut sina mediciner, men någonstans där 10%. Men när man frågar i folkhälsodata, så har man ju frågat med den här folkhälsoenkäten då. Och då är det 3000 kvinnor i den åldersgruppen som vi pratar om, som någon gång i livet har fått diagnosen depression. Då är det bara 4%. Så diagnosen depression är en sak, SSRI utskrivet är en annan. Och det är väl det som har varit kritiken också, att man kanske har fått SSRI eller andra antidepressiva utskrivet utan någon tydlig diagnos. Och det kan ju bero på att man har slarvat med diagnossättning, eller så kan det bero på att man har slarvat lite med sitt felsök och sin... man har varit lite frikostig för alla typer av då besvär.
Ja, för jag tänker att då blir det ju lätt så här att man också kanske som kvinna, att man säger, oj då, men varför fick jag det här? Och så vet man inte riktigt det. Och då är det klart att man kanske inte kastar i sig sin medicin, oavsett vad det är för typ av medicin, tänker jag i alla fall.
Just det. Där kommer ju den pedagogiska aspekten in. Och den kräver ju lite tid. Och det är det som jag uppskattar väldigt mycket med mitt jobb på HÖRK här, att där har jag en timme till en timme och en kvart. Och då kan vi prata dels om hur signalsubstanser hör ihop med inflammation och med tarm och allt det här som jag pratat om. Men vi kan också prata om, vad gör medicinen? Vad gör en SSRI? Vad går vi in någonstans? Det är ju faktiskt inte så att vi ökar mängden serotonin i det här fallet då, i kroppen, utan vi använder mer effektivt det serotonin som finns genom att vi hämmar återupptaget. Det är ju så att när vi hämmar återupptaget, ligger kvar och verkar lite mer, det är ändå så att vi har ganska hög recidivrisk på depressioner med antidepressiv behandling.
Vad betyder det?
Att man kan återinsjukna. Trots att man har de här preparaten då. Och då pratar man ju lite om så här, varför blir det så här då? Är det för att vi, de här upptagningsreceptorerna, de blir lite loja, det ligger kvar så länge så de får inte samma typ av svar? Eller är det så att vi behöver jobba mera, det tror ju vi idag då, som jobbar lite mer funktionsmedicin, att vi behöver jobba mera på att fylla på med signalsubstanser
Ja, för att jag tänker ju direkt så här att när du pratar om inflammation i tarmen och du pratar om sådana saker, då tänker jag direkt att det är klart att det hämmar serotoninupptaget, stress hämmar det. Mm. Och då är vi inne på det här med hormonbalans igen, som vi precis i förra avsnittet pratade med Cecilia Tibell om. Och då är vi liksom tillbaka till det här att det går liksom inte att isolera det ena från det andra. Och då känner jag så här att det blir ju ännu mer frustrerande om du då inte så att säga går till roten med varför du känner eller du mår som du gör. Och i den här åldersgruppen då, med nedstämdhet, humörsvängningar som kan vara skapat av hormoner versus en klinisk depression, och sen så hamnar det då kommer du in i de här utmattnings, alltså den här långvariga stressen och allt det här. Det känns för mig som att det är ett väldigt, väldigt komplext område. Det måste vara jättesvårt att sitta i din sits.
Mm. Och roligt, spännande. Kommer vi till kärnan så kan det ju hända väldigt mycket bra saker i den här kvinnans liv då. Vi jobbar ju mest med kvinnor nu. Jag håller med dig, det är ett viktigt ämne. Vi pratade sist då att man ofta då glömmer bort klimakteriet som en utlösande orsak till dåligt psykiskt mående. Att det är ju en sak som då kan falla bort i en allmänläkarsituation. Trots att man använder klimakteriet ganska mycket som en slags diagnos för att förklara alla möjliga typer av trötthet och svettningar och domningar och diffusa symptom, så använder man ändå inte riktigt för att liksom förstå sig på en kvinnas känslighet. För det är väl det vi hela tiden jobbar med när vi försöker stärka upp oss hälsomässigt, att skapa resilience, att skapa motståndskraft för att drabbas av sjukdomar. Och har vi i det här fallet, när vi kommer över i den här övergångsperioden, så har vi ju då en något nedsatt motståndskraft. Och då behöver vi gärna i förebyggande, men också när det väl händer, jobba upp vår motståndskraft genom att förbättra vårt grundsystem. Tillbaka till tarm, tillbaka till andning, tillbaka till fysisk aktivitet. Och, så att vi har en grundplatå där vi har fyllda depåer av signalsubstanser, eller åtminstone halvfyllda, så att när hormonerna börjar svaja så kan vi bättre stå ut i det, klara det. Och en del i det där är ju en förståelse förstås för vad som, det är ju en, som jag tror en väldigt viktig del är ju förståelse för sin egen kropp och sina egna funktioner. Alltså kunskap är ju makt, det är ju inget nytt. Och kunskap gör att vi också kan vara mer delaktiga i våra läkeprocesser och blir mer motiverade till att ta tag i dem. För det är klart att om man kommer då till våran klinik så förväntas man ju också ta tag i en hel del saker. Alltså man har den motivationen. När man kommer till vårdcentralen så har man inte kanske den förväntan på sig på samma sätt. Utan där går det lättare att få direkt skrivet mediciner. Ja, men vi ska se till att du kommer upp ur det här, men vi tittar inte så mycket på varför du hamnade där. Utan nu jobbar vi framåt. Och det, jag säger inte att det är helt fel, men jag tycker det är lite, jag skulle bli lite frustrerad själv om jag inte fick grotta ner mig lite mer i varför man hamnat i den situationen. Och jag upplever det hos många kvinnor att man vill veta lite mer. Vad kan jag göra nu då framåt för att det här ska hålla?
Ja, och det har vi ju varit inne på nu. Det handlar ju om det här klassiska, se till att man äter näringstät mat, man drar ner inflammationen, man rör på sig, man får bukt med stress och sömn och alla de här sakerna som vi har pratat om så mycket i Klimakteriepodden. Men jag tänker ändå att det kan vara lite frustrerande att lyssna på det här och tänka så här, men vad hänger ihop med vad och vad kan man göra för att motverka både nedstämdheten som man får liksom, som inte är kliniska depressioner, men också den riktiga depressionen. Vad kan jag göra för att förebygga och så att säga minska risken för att hamna där på riktigt versus jag är redan där och skulle så gärna vilja komma ur mitt bruk av antidepressiva mediciner.
Mm. Och du tänker nu att jag ska ha ett enkelt svar på det, Åsa.
Nej, vet du vad Ella? Det tänker jag inte alls.
Att... Jag tror så här att nu har du ju räknat upp en jättelång lista på vad man ska göra. Hej och hå. Det är jättesvårt att göra det helt själv. Alltså, det tror inte jag på. Vi är flockvarelser. Vi behöver lyfta varandra, spegla varandra, hjälpa varandra. Man behöver hitta en... på vårdcentralen en bra, om man nu går till vårdcentralen, en bra samtalskontakt, och man kanske inte nöjer sig med den första om man känner att personkemin inte var rätt. Man behöver hitta en läkare som ändå lyssnar på en och tar in, även om man får ha med sig då att den här doktorn inte har oändligt med tid, utan att man kanske får komma 2, 3, 4 gånger för att man ska lära känna varandra, skapa tillit och hitta en bra behandlingsmetod. Eller så får man välja sig till ett privat alternativ om man har de möjligheterna. Och sen så tycker jag också att när det gäller träning, men man behöver hjälp där också. Och det är ju depressionens dilemma, är ju att man vill dra sig undan socialt och att man inte vill ha några kontakter. Och att man inte orkar med det. Så att man får väl välja en eller två som man öppnar sig för. Och som man faktiskt ber om hjälp. Kan du få ut mig på promenad en gång i veckan, 2 gånger i veckan? Kan vi hjälpas åt? Kan du sitta här med mig ikväll? Nu är det svårt med ångesten. Alltså, kan vi ha en telefonlinje öppen där jag ringer bara 5 minuter och säger att jag kan inte andas. Och så hjälper du mig. Alltså, det är väl ett råd att försöka sträcka ut en hand. Jag läste för några år sedan jättespännande skildring från ursprungsbefolkning i Amazonas, där man då tog den deprimerade tribe-medlemmen och på något sätt nästan satte upp den på en tron och serverade den frukt och såg till att den åt ordentligt, masserade fötterna, borstade bort flugor. Ja, men alltså att man faktiskt, man får omvårdnad, och det är ju lite bristfälligt i våra samhällskultur. För är man inte på topp, då drar man sig undan och man känner att man inte kan vara med på sammankomster och middagar och sånt där. Man kanske inte orkar det. Men att man då ändå kanske sträcker ut handen mot en eller två.
Men det är ju också ett jätteproblem i det svenska samhället, som är ju ensamhushållens mecka. Jag tänker direkt på så här sydeuropeiska, i alla fall så har vi någon idé om att man där bor tillsammans flera generationer. Man kanske inte delar badrum, men man är i alla fall i närheten av varandra. Man har ett helt annat umgänge på regelbunden basis. Man kanske fångar upp varandra lättare. Man kanske ser varandra på ett annat sätt. När syskon och föräldrar och barn och barnbarn och allt vad det är i en stor härlig hög.
Ja, visst. Jag tänker att man kan också tänka sig så här, men hur menar du att jag ska göra det där? Jag mår ju skitdåligt. Jag orkar ju inte ens knappt komma ut på en egen 5 minuters promenad. Och då kan det ju vara så att man faktiskt behöver ta en krycka. Att man behöver börja med ett antidepressivum, fast man kanske var rätt emot det och inte vill ha några mediciner. Men att vi brukar rita en sköterska på min förra vårdcentral, brukade alltid rita upp någon slags sjöbotten med en djup grop där man liksom låg i den där gropen, och så var det hela det här havet ovanför den också som man skulle igenom. Och att man då kanske kunde få en antidepressiv tablett så att man kom upp i gropen och liksom kunde simma upp i det här havet, upp över ytan. Så att man kan ju kanske tänka sig också och vara snäll mot sig själv och tänka så här, men jag behöver den här kryckan en period eller en längre period. För att...
Men menar du att det här är lösningen när man är i det innan man börjar medicinera, eller är det även när man försöker ta sig ur en eventuell medicinering?
Ja, det kan ju vara både och. Jag tänker, när man väl ska in i medicineringen kan det ju vara för att man ska kunna ta tag i saker. Man ska kunna komma igång och röra på sig fysiskt och ringa upp den här goda vännen och be om liksom lite samtalskontakt och stöd. Och ta sig till en kurator eller en psykolog eller något sammanhang för läkning. Men det kan ju också vara att man har en långvarig... stresssituation bakom sig, om det är traumatiska upplevelser eller om det är helt enkelt ett krävande liv och en hög höga prestationskrav på sig själv som har drivit en dit. Och då kan det ju vara så att man väljer att stå på ett SSR i princip livslångt. Alltså man kan ju inte bestämma för någon annan om det är rätt eller fel.
Nej, men jag tänker att det verkar så svårt att gå av och gå på.
Ja, det är det. Det kan det vara i alla fall. Inte för alla. Det är ju så att man inte har sett något fysiskt beroendeutveckling som man kan se med viss, liksom, ja, som droger och nikotin och sådana här saker. Men däremot så upplever ju de allra flesta att de får en ångeststegring när de ska kliva ur sin antidepressiva behandling. Så mitt råd är ju att göra det extremt långsamt. Små dosförändringar, långa platåer. Och det är olika beroende på vilket preparat man använder. Oftast är det lättare att kliva ur SSRI i citalopram än till exempel SNRI i venlafaxin och så. Det är ju också så att man, när man sätter in andra åtgärder runt omkring, man tar sig till en coach av något slag, sin läkare, sin näringsterapeut, sin kurator, psykolog, vad det nu är, så behöver man ju då vara säker på att man har lite kartlagt de här orsakerna till att man har hamnat i det här. Har man gjort någon livsstilsförändring? Eller är det precis samma sak omkring en? Har man precis samma sociala belastning? Har man inte gjort någon förändring i kosten? Tränar man inte alls utan man sitter i soffan efter jobbet och är så slut så man inte kan komma någonstans? Ja, men då är det klart att det blir jättesvårt att bara plötsligt ta bort kryckan. Ska man halta omkring där. Utan ja, då får man ju försöka bygga upp sig runt omkring. Och så välja också en passande årstid när det gäller vårt land. Att försöka komma ur sin medicinering. Och sen gärna informera dem runt omkring. De närmaste. Nu är jag på väg ur med medicinering. Nu kan det bli lite tufft här. Nu hjälps vi åt.
Ja, nej, men jag förstår. Och jag kan också förstå skräcken i någonting som man kanske har haft då, den här kryckan som du beskriver. Man kanske har haft den under en väldigt lång tid. Och då blir man ju otroligt medveten också, tänker jag, när du gör den här medicineringsförändringen.
Det är en svår balans.
Ella, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här, att vi har en hel del jätteintressanta frågor och resonemang kvar här. Vi har några lyssnarfrågor också. Jag tror att vi gör det till en del två. Så att jag tackar dig för nu. Och sen så får du som lyssnar, du får ha lite tålamod. För Ella och jag kommer tillbaka alldeles snart med del två. Och då ska vi prata mer om det här med hormoner versus antidepressiva och så vidare. Så jag säger tack Ella för nu.
Tack Åsa, och ta hand om er alla där ute.
Åh, vad det här är knepigt, och jag tycker det är så ledsamt att det finns så många anledningar att det kan vara svårt att dels hitta roten till att man mår som man gör, men också komma vidare och framförallt tillbaka. Så det här knepiga med förståelse för sin kropp och hitta motivationen och hjälpa sig själv. Ja, att man som Ella sa själv måste vara beredd på att ta tag i saker för att nå hela vägen. Och man vet aldrig vad någon annan har att kämpa med. Så man ska vara försiktig med att döma och lägga ansvar på individen. Så hörde jag en fin sak av Ove Knausgård häromdagen som passar in här. Det gör ont att leva ibland, men det finns alltid något att leva för. Så vi gräver vidare i det här ämnet i nästa avsnitt. Hoppas du sköter om det tills dess och att vi hörs snart igen. Och välkommen att kommentera avsnittet på inläggen på Facebook och Instagram. Jag är så glad för att du lyssnar och hoppas du får stöd genom Klimakteriepodden. Välkommen snart igen. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.